Podplay.
Hej, Hasse Brontén heter jag och det innebär att du lyssnar på ett alldeles rykande färskt avsnitt av podden Snutsnack. Jag har idag gästats av Kenneth. Han har varit kriminalpolis i stort sett hela sin polisiära karriär och berättar idag om ett ärende som man ju verkligen förstår sitter kvar i minnet. Ni kommer strax få höra vad det handlar om. Stötta gärna Snutsnack om du tycker att det är en bra podd. Bli Patreon. Gå in på patreon.com/snutsnack och ta del av det bonusmaterial som jag lägger upp där. Annars finns vi ju på Facebook och på Instagram och häng gärna med oss där. Du är hjärtligt, hjärtligt välkommen. Ja, det har blivit nya restriktioner i pandemin när vi spelar in det här. Så därför än en gång var extra försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart.
Inspelning här. Och säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Kenneth.
Ja, tack. Tack för det.
Ja, det var det lilla. Nu sitter vi faktiskt båda två i Västerbotten. Jag sitter i Umeå och spelar in och du befinner dig var?
I Skellefteå, på mitt kontor.
I Skellefteå. Premiär med en polis från Skellefteå. Men du har ingen sån klassisk Skellefteå-dialekt?
Nej, men jag kommer inte härifrån utan jag kommer ifrån Ångermanland och jag har väl inte heller kvar dialekten därifrån för jag har jobbat i Stockholm i många år.
Mm.
Så att jag har väl blivit lite, ska man säga, avprogrammerad.
Ja, en del blir det, en del tar ju åt sig dialekten väldigt snabbt där de befinner sig och en del tar aldrig åt sig någonting, så det är lite märkligt.
Ja, ja, men jag har haft ganska lätt för mig, kanske ta åt mig av dialekter där jag befinner mig, men jag jobbade ju också i Östersund i många år och en viss del av jämtländskan kanske smyger sig in ibland sådär, men någonting från Västerbotten har jag faktiskt inte, det har jag inte lagt mig till med faktiskt.
Men när du var färdigutbildad polis då, var började du någonstans då?
Ja, då började jag faktiskt i Kramfors. Jag skulle egentligen börja på Klara i Stockholm och men sen så kom rekryteringsmannen där och frågade du, jag hette Berglund på den tiden, då kom han så här, kommer inte du norrifrån någonstans? Jo, så här, kommer ifrån, jag sa Sollefteå, för jag kommer från en by som heter Näsåker som ligger 4 mil norr om Sollefteå. Mm. Men det är ingen som vet vart det ligger, så att jag sa Sollefteå.
Okay.
Ja, han hade väl inte heller någon bra geografisk orientering direkt, så han frågar liksom bara så, ligger det långt från Kramfors? Nej, så det är 4 mil. Okej, okay. Skulle du kunna tänka dig att göra aspiranten i Kramfors? För de har aldrig haft någon aspirant där.
Oj.
Ja, jag måste ju snacka med min sambo då. Och vi hade ju en tös på den tiden som var ju ett år lite drygt.
Mm.
Så att vi bestämde oss för att ja, men vi provar Kramfors.
Mm.
Och det gjorde jag då min aspiranttjänstgöring på ordning och krim och trafikpolisen. Det gjorde jag i Härnösand. Mm. Och det var ju en fantastisk fin tid, men jag kände ändå att ja, inget fel på Kramfors, men jag hade fått smak på kriminalpolisverksamheten därför att min handledare på krim, han var så otroligt peppande och ville att jag skulle verkligen satsa på det här med kriminalpolisverksamheten.
Han pushade dig alltså, din handledare?
Ja, absolut. Han pushade mig stenhårt. Sådär, för han hade då själv jobbat i Eskilstuna i många, många herrans år. Bland annat när den här tragiska händelsen när polisen då, Ragnar Sandahl, blev skjuten där i Eskilstuna.
Okay.
Men så att, eller Nyköping. Så han hade ju då väldigt, ska man säga, stora cirklar om saker och ting, och då sa han att Kenneth, om du vill utvecklas som krimmare då ska du nog inte vara kvar här kanske.
Mm.
Ja, okej då, tänkte jag. Det var ju fina ord och uppmuntrande sådär, för att Han la ett stort ansvar på mig när vi gjorde brottsplatsundersökningar. Han sa, ja, men det är bara att du penslar på med kolpulver här. Det kommer bli hur sotigt du vill. Förr eller senare så kommer du till att få träff. Och då får du smaken på det goda, sa han.
Mm-hmm.
Jaha, tänkte jag. Liksom, och han sa också att det vi ska hålla förhör och sådär. Ja, men du kan ju vara lite förhörsvittnen så här i början, sa. Men sen så ser du ungefär hur jag har lagt upp det. Och sen är det bara liksom att du kör på själv då.
Just det.
Ja, så att jag sökte ju då... När jag var klar med alterneringen, bara två, tre månader efter att jag var klar med alterneringen, då sökte jag och fick en inspektörtjänst i Nacka.
Jaha!
Som grimmare, och det var ju bara så här att när jag berättade för dem i Kramfors, de här äldre gubbarna, för det var mest gubbar, det var någon gumma också, men när jag berättade att jag hade sökt i Stockholm och att jag hade sökt en inspektörtjänst, oj, 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 så sökt, vilken fantasi då! Och som tror att du skulle kunna få en sån tjänst.
Men det är klart, de hade väl lite mindre omsättning där de bygger om forsen man var i Stockholmsområdet.
Ja, precis. Och då sa jag det, om jag inte söker kommer jag aldrig till att få den. Men så fick jag då först ett krensbevik som det heter på den tiden. Och det var det ju inte, ja, det var det bara någon eller några månader. Sen fick jag en ordinarie sedan. Mm. Och då var jag ju Nacka. Typ i 10 år. Så det rullade på där som bara den. Och det var ju en jättefin utveckling och fantastisk, trevliga arbetskamrater. Och, ja, men helt, helt sagolikt bra. Och också ganska bra distrikt kanske för en norrlänning att komma till. För att man hade skärgården och det var många saker som påminner lite grann om Norrland faktiskt.
Just det. Men då var du egentligen knappt på ordningen alls, eller?
Nej, jag har inte gjort någon tid på ordning. Jag gjorde bara lite extra pass här på sommaren och sådär, men det är inte mycket.
Nej. Ja, det är intressant. Jag för att många är ju, det blir några år oftast på ordningen för de flesta.
Ja, precis. Men det var inte så att jag var... För jag stod och valde lite grann. Skulle det vara krim eller skulle det vara trafik? Mm. För att jag hade också då jobbat på Mack innan jag blev polis och... Med sådana saker som jag håller på att byta en hel del med bilar och motorer och sådär. Så och jag är väl fortfarande intresserad av den biten. Så att när jag gjorde alterneringen på trafiken så sa de att det är perfekt. Här ska du vara kvar och du kan liksom bli på besiktningsförordnande och åka, kanske bli MC-polis och sådär. Ja, jag snackade lite med den här handledaren som jag hade då som heter Sten. Mm. Så jag är fortfarande har kontakt med han. Ja. Han är 95 år idag.
Coolt.
Så att när det har varit så här tunga beslut i polislivet och man liksom vill ha säcken och pinning på saker och ting, då kan man ringa till honom. Han har alltid liksom kristallklara kommentarer.
Ah, vad häftigt.
Men då sa han ju då att inte trafiken. Utreda brott, det är det du ska göra.
Mm.
Ja, det var ju svårt att ändra sig för att han hade ju verkligen taggat upp mig som bara den och ja.
Men den vägen blev det. Hur många år har du varit på krim nu då och utrett brott? Hur många år har det blivit för dig?
Totalt på krim så måste det väl ha varit 10. Och sen var jag ju krimchef i Östersund i 6 år, det är 16. Ja, men jag har nog gjort runt en drygt 20 år på krim totalt.
Ja, spännande. Varför är det så intressant att utreda brott? Och vad är det som får dig att liksom gå igång på det mer än någonting annat egentligen? Du har ju liksom fastnat för det. Hur kommer det sig?
Alltså, jag vet inte, men jag älskar att hålla förhör.
Ja, det är så.
Det är bara sådär liksom... Ja, men jag verkligen älskar och tycker om att hålla förhör. Och... när det har varit då att de nekar och sådär, men man har ganska bra på fötterna, man sitter bara och mal på och men bakom varje, jag har ju haft förmånen då, eller hur man ser att träffa folk som verkligen kommer från samhällets baksida, men även folk som kommer från den så kallade framsidan. Och det finns nästan i alla situationer så finns det alltid någon bakomliggande som har varit orsaken till att man har kommit lite grann på sned sådär.
Mm.
För det mesta. Det finns ju även de som har haft ett så bra förspänn som möjligt att vara bara lycksökare. Men det finns alltid intressanta historier bakom varje människa, och det har jag försökt att fånga upp och hålla isär. Alltså jag har förkastat gärningen, då jag har förklarat för dem. Mm. Oavsett om det var tjej eller kille eller man eller kvinna. Då har jag sagt till dem att jag förkastar gärningen, men jag har ingen rättighet att förkasta dig som människa.
Just det.
Och det tycker jag ändå har varit en bra framgång, för att jag har ju varit med om att sätta folk i fängelse under många, många, många år. Alltså under långa fängelsestraff. Mm. Men ändå så får man julkort ifrån dem.
Och ja, det är ju fantastiskt. Alltså, det kan ju kännas lite paradoxalt då, att den som då satte mig i fängelse ska få julkort. Vad finns det för någon psykologi i det där? Det är väl såklart svårt att svara på. Men är det inte så att man, och nu går jag tillbaka till min ganska ringa erfarenhet av kriminal, liksom krim och förhör och sådär, men det uppstår ju väl ändå någon form av connection mellan alla människor oavsett var man befinner sig, och träffas man ofta så, vad händer i de här förhörssituationerna som kanske pågår länge? Vad uppstår egentligen?
Det uppstår ju naturligtvis en relation, och det gäller ju då att man inte bara går in i förhörssituationen och säger att ja, men du är misstänkt för det brottet, erkänn, bla 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 ungefär, utan man måste ju först då försöka få en relation med vederbörande oavsett vilket hemskt brott de är misstänkt för. Mm. Får inte den här relationen, ja, men då har man ingenting att bygga på.
Du menar att det fungerar alltså inte som på film, att man trycker upp någon mot en vägg då och tittar dem stint i ögonen och säger nu jävlar erkänner du?
Nej, det har jag faktiskt aldrig upplevt som någon framgångsfaktor. Snarare tvärtom.
Ja, precis. Mm.
Och man får väl ofta frågan då. Jag har ju varit polis i över 40 år och man får ju frågan ibland, eller ja, det är lite ibland och bland, men det är lite då och då. Men när bestämde du för att du skulle bli polis, och vad var det som gjorde att du skulle bli polis? Mm. Och det får man ju fundera på naturligtvis, kanske för att man hela tiden ska säga samma sak. Men för mig har det varit inga sådana där funderingar, utan jag har klara minnen varför jag bestämde mig att jag ville bli polis. Mm. Och det ända från kanske 10-12 års ålder sådär. Mina föräldrar hade en korvkiosk på midsommarfirandet i min hemby, och det var liksom riktigt hålligångsställe. Och den korvkiosken, den låg alldeles i närheten av polisstationen, och då kom ju poliserna till korvkiosken och sen så ville de göra någon beställning, och så sa de, ja, men det kan ni väl skicka det grabbet med påsen, sen är det klart. Så jag var ju då, jag gick till polisstationen hela tiden och levererade läsk och korv och sådana saker till dem.
Okej.
Okay. Och då, så på den tiden, då fanns ju inte det här lagen om berusade, utan man släpade in, det minsta lilla att den tog ett snedsteg, då tog man in dem för fylleri. Mm-hmm. Så jag satt ju där utanför, och det var som en, ska man säga, en ganska bred träplanka där man kunde liksom, vid deras parkering. Mm. Då satt jag där och tittade på när de kom till polisstationen i de här så kallade fyllebussarna. Och sen så fick då den här berusade personen kliva ut. Ibland kunde de kliva ut, och ibland så var de så berusade att de kunde inte kliva ut. Men vad jag inte kunde förstå, det var det att hur kunde man som polis bara liksom piska på dem här med batong hela tiden, fast de var ju helt utslagna. Mm. De kunde inte göra motstånd, de var som trasor i princip.
Just det.
Och då tänkte jag så här liksom att okej, jag förstår ju att de har tagit hand om dem av någon anledning. Mm. Men varför måste man piska upp dem hela tiden? Det kunde jag aldrig förstå.
Nej.
Och då tänkte jag så här, måste man kunna liksom lösa, man måste kunna lösa uppgiften på ett annat sätt. Och så, ja, men det där växte väl fram. Och nästa midsommar, då satt jag ju fortfarande kvar där och tittade lite grann och sådär. Men så blev jag också äldre naturligtvis. Mm. Och då var inte jag där och tittade längre. Men det var ändå kvar i bakhuvudet, så tänkte jag att ja, men sen gick jag gymnasiet och sen jobbade och så småningom när det växte fram mer och mer, till slut hade jag känt att nej, men jag vill faktiskt bli polis, och så har jag alltid varit intresserad av det här med brott och läsa om olika historier, och inte så mycket om det själva, liksom inte det bestialiska i brottet, utan mer så här liksom kanske också bakomliggande orsaker, hur gick det till, och ja, jag har varit intresserad av det.
Spännande, ja. Du berättade om att du gillar att hålla förhör.
Ja.
Och det finns ju poliser, och det jag märkte under min 20-åriga liksom anställning är ju att en del poliser är ju extremt duktiga på att hålla förhör. En del poliser är väldigt, jag ska inte säga väldigt dåliga, men mindre duktiga på att hålla förhör i alla fall. Kanske beror det på bristande intresse eller någonting, men det är ju en... Det är ju liksom en konstform på något sätt det här att hålla. Du sa att du sitter och du tycker om den här väntan. Du vet, du har en viss bevisning, men du låter dem liksom prata. Hur mycket skulle du säga att du har förbättrat din förhörsteknik under alla de här åren när du liksom har hållit så mycket förhör som kriminalpolis?
Ja, det är klart, tekniken har väl blivit förbättrad, och sen så mognar man ju på ett annorlunda sätt. När man var ung krimmare så kanske du inte fick det största gehöret om du satt och förhörde någon äldre brottsling. Det kan jag inte påstå, för du såg väl mig ungefär som, ja, men, typ lilla grabben. Vad har du att komma med ungefär?
Mm.
Men jag var ju lugn och metodisk, precis som min handledare Kramfors hade lärt mig.
Mm.
Prata inte bredvid munnen någonting. Håll det till sakliga saker. Stressa inte fram grejer. Och sen då sa han också att ibland så är det så här att den här personen som du hör själv på något sätt gärna vill vara förhörsledare.
Mm.
Och då kan du bara sitta och slölyssna lite grann vid sidan om, och sen gör du lite anteckningar och så vidare och så vidare. Och till slut så har de ju faktiskt prata bort sig själv, och då äger du förhörssituationen igen.
Mm.
Och då säger man till dem att ja, men här sa du ju så här alldeles nyss. Vad då menar du? Ja, men nu sa ju du här, det har jag skrivit upp här. Jaha, gjorde jag. Jaha.
Just det.
Och sen att man aldrig fejkar någonting, aldrig hittar på någonting, aldrig säger att ja, men du syntes där, eller man har ju hört skräckexempel att någon har sagt, ja, men dina fingrar sitter där och så vidare och så vidare. Om man inte kan komma framåt med de medel som finns innanför lagbokens blå pärmar, vilka var bruna när jag började som polis, då kan man inte heller komma vidare. Det finns inga genvägar till framgång.
Nej. Men sen är det ju så också i Sverige att det är det som sägs i domstolen som rätten ska döma på. Inte det som står i ditt förhör.
Nej, men då är det ju så också att det lärde också min handledare mig att var det någonting i förhöret eller i beskrivningen som var väldigt, väldigt speciell, då skulle man ta den biten på dialogförhör där den misstänkte, alltså gärningsmannen eller gärningspersonen, fick själv med egna ord berättat, jag tog skruvmejseln i höger hand och så bröt jag si eller så eller si eller så. Ja, sen om de backade på det i rättegången så höll det ändå.
Men jag blir ju väldigt nyfiken, du som är så erfaren kriminalpolis. När du får frågan, har du ett ärende liksom som finns i ditt minne starkt av en eller annan anledning, vad tänker du på för ärende då? För du måste ju ha haft hur många som helst.
Ja, det är klart. Då har man ju haft. Och vissa ärenden, det är ju kanske mer så här dussin grejer som bara liksom passerar. Men ett ärende som ändå satte väldigt, väldigt djupa spår i mig, och som man också tänker på fortsättningsvis, det där mordet i Östersund när jag jobbade där på en 10-årig flicka, det mordet som fick alltså namnet Annika-fallet. Det var en 10-årig flicka som blev mördad. Hon var 10 år gammal, blev mördad av sin bror som var 19 år.
Oj.
Det är ju sånt som, ja, men tragik, familjetragik och helheten, så att det är någonting som som verkligen etsade sig fast djupt. Och jag var ju då spaningsledare också på det mordet då och jobbade tillsammans med Rikskriminalens våldsrotel som hjälpte oss.
Mm.
Så att ja, men det är ett ärende som är var tragiskt.
Är det just kombinationen av barn och död liksom att de ska inte tas ifrån oss så tidigt så att säga som gör att man att det blir så starkt på något sätt?
Ja, och sedan då att det var hennes bror som gjorde det.
Mm.
Och det gick aldrig leda i någon bevisning att det skulle vara något sådana här övergrepp innan eller utan. Det var bara tragiska omständigheter och då tänker man att ja, hon finns ju inte mer.
Nej.
Och det är ju tragiskt, hon var ju bara 10 år.
Mm.
Och den här personen, han lever väl antagligen fortfarande skulle jag tro. Jag vet inte, jag har inte någon koll på det läget längre. Mm. Men har ju också på något sätt förstört för sitt liv.
Mm.
Och släktingar och vänner och den här lilla flickans kompisar som gick i skolan. Och det här var ju då ett litet bostadsområde där strax utanför Östersund som heter Torvalla. Så att det satt ju stora spår i människorna som bodde där då.
Mm. Men du som då var spaningsledare på det här, hur hanterar du såna här grejer när det dyker upp såna här lite mer exceptionella fall då, som till exempel en 10-årig flicka som har blivit mördad av sin äldre bror? Hur kan du alltid gå hem och liksom bara släcka lampan och somna som vanligt, eller ligger du och nöter såna här grejer, hur du ska hålla förhöret, hur du ska prata med den här, hur du ska lägga upp ärendet, hur fungerar du rent liksom mentalt?
Ja, det är klart, i det här ärendet så höll inte jag själv några förhör utan Nej. Det var andra som höll förhörerna, men hur man nu lägger upp det här, och det mal ju hela tiden i huvudet, och jag hade ju 3 barn vid det tillfället som inte var så gamla, var ju 8, 9 och 14 år.
Mm.
Och det är klart, hur förklarar man för dem? Men det var inte någonting jag kunde berätta att så detaljerat. Men det är klart, flickan som var då 14-15 då, hon följde med i debatten och i skolan och sådana saker. Och jag och då pappa var i tidningen var varannan dag och in på tv och alla möjliga media.
Mm.
Men hur lägger man upp saker och ting? Det var ett himla svårt arbete kan man säga.
Mm.
För att hon försvann ju då en måndag eftermiddag den 13 januari 92, om jag inte minns helt fel.
Mm.
Och på tisdag morgon då läste jag tidningen om att den här flickan då var försvunnen.
Mm.
Och då tänkte jag bara så att nu kommer man inte komma hem på ett bra tag innan det här är löst.
Okej, du kände det alltså redan där.
Ja,
var det någon gut feeling då på något sätt?
Ja, för jag hade också då jobbat med liknande ärenden när jag var i Stockholm. Inte med barn som var beragda om livet, men vuxna, så jag vet ju ändå vilket jobb det är med det hela.
Mm.
Tänkte också när jag kom till jobbet då att en sån här händelse, ja men det kanske hände var 15, var 20 år i en stad som Östersund.
Mm.
Så vad finns det för kunskap? Vad finns det för beredskap? För jag var ju ganska ny som krimchef. Jag hade ju bara varit krimchef i drygt ett år när det inträffade.
Just det.
Och det fanns ju individuella kompetenser som var höga i Östersund. Men man hade inte jobbat tillsammans i spaningsgrupper och sådana saker. Och jobbat mer organiserat. Och då tänkte jag bara så här att det här kommer inte till att gå bra. Om jag inte nu direkt ringer till Rikskriminalens våldsrotel. Och då gjorde jag det.
Okay.
Och sen fick vi ju hjälp därifrån bara efter någon dag. Och när det hade gått en 3-4 dagar då anträffades ju den här flickan under sin mammas säng.
Oj.
Och det var ju bara en chock. Alltså hur kunde hon vara där?
Ja.
Jag frågade ändå som spaningsledare. Har ni sökt överallt i lägenheten? Ja, då var det någon kollega som sa, jag har till och med kollat i kastrullskåpet ungefär, haha. Så då tänkte jag, då behöver inte jag ställa några fler frågor. Har man sökt överallt?
Mm. Ja, du måste väl också lita på din personal på något sätt om de säger att de har sökt överallt?
Ja, men absolut. Man kan inte, för det är kompetenta personer. Därför att det var ju då poliser med erfarenhet ifrån brottsutredande verksamhet som ändå gjorde de här undersökningarna. Så att jag kände ju stor tilltro till dem.
Mm.
Och de gjorde ju fina utredningar i vanliga fall, med alltså mindre allvarliga ärenden, så att det var noggranna och duktiga personer.
Men hur tror du att man kan missa? För det låter ju, på polisskolan så gjorde man övningar när någon hade dolt en kniv eller en kanyl eller något sånt där, och man var stressad och sådär. Men egentligen är det ju noll stress i ett sånt ärende att komma in och söka efter en person. Och en person är också ganska stor, eller hyfsat stor, även om man är 10 år.
Ja, det var ju så att vid det där tillfället så hade vi fått vittnesuppgifter som gav i handen att man hade sett den där flickan utomhus.
Mm-hmm.
Och därigenom så blev det ganska mycket skugga på hennes eget boende. Men i normalfallet så börjar man ju väldigt inifrån där de bor och uppehåller semester. Och sen går man ju ut i söket och inte utifrån och indirekt.
Nej, precis. Ja, det är klart. Nu vet ju inte jag eller någon annan som lyssnar hur hon låg. Hon kanske var dold eller något sånt där. Eller låg kroppen helt synligt, så att säga?
Nej, utan det var ju så att i det här sovrummet, i mammans sovrum som tillika var flickans sovrum. Mamman och flickan delade säng. Det var en typ en bredare säng. Det var ingen så här vanlig smal säng, utan en bredare säng.
Mm.
Så var det ett överkast som hängde ner från sängens själva bädd ner mot golvet.
Mm.
Och efter att det hade gått några dagar, hon försvann ju på måndag eftermiddag, och på torsdag ungefär vid 13-tiden samma vecka så har familjen besök av en morbror till flickan. Alltså en morbror på så vis att han är gift med flickans mammas syster.
Mm.
Och då sitter han på den där sängen och ska prata i telefon. Det fanns inga mobiltelefoner på den tiden. Ja, någon enstaka fanns det ju. Men då skulle han prata i telefon, men då var det så att den han skulle ringa till, det var upptaget, så han lägger väl på luren igen och sen sitter han där och sen får han bara en ingivelse att han ska titta under sängen.
Mm.
Så han böjer sig ner, lyfter på överkastet som hänger ner och ser då att det ligger någonting där under.
Oh.
Som han direkt förknippar med att det kan vara den här tjejen.
Mm.
Men han tar inte fram henne, han pratar ju inte med de andra i lägenheten, för det fanns ju mera släktingar som var där, utan han, smart som han är, går ut från lägenheten, går till den tillfälliga polisstationen som man har upprättat på platsen vid det här lilla centrumet.
Mm.
Och kontaktar en polis där och säger att jag har gjort en fruktansvärd upptäckt.
Oj, det var ju väldigt kyligt av honom.
Ja, det var väldigt kyligt. Och sen då blir det ju ett gripande både av den här flickans mamma och av den här brodern då.
Mm.
Och de övriga människorna som är i lägenheten, de får ju gå därifrån.
Mm. Var pappan inte, han fanns inte i...
Nej, han fanns inte i bilden, utan det här var ju då en separerad familj.
Mm, jag förstår. Hur mycket press skulle du säga att du känner som spaningsledare i ett sånt här då, både allvarligt men också väldigt uppmärksammat, kan jag tänka mig att pressen och lokalpressen var väldigt intresserade och så här. Hur mycket press känner du på att du verkligen vill lösa det här? Alltså lösa det, komma fram så nära sanningen och så nära det händelseförlopp som faktiskt tidigare har inträffat?
Ja, den pressen, det var ju obeskrivligt stor. Alltså det var ju helt enormt stor. Därför att när jag kom till jobbet då på tisdag den 14 januari 92, då hade man ju gjort en del saker på eftermiddagen, kvällen, halva natten, på måndagen, det vill säga dagen innan. Och då hade man ju inte skrivit spaningsuppslag i grövre brottmål eller så där, utan det jag fick, det var i princip en liten kartong med jättemycket lappar.
Mm-hmm.
Och hur fasen sorterar man upp det här? Och sen då hela tiden, media som låg på, hela riksmedia låg på, tv låg på, och sen är det då närhet till Norge, norska medierna låg på. Mm. Det var ett enormt ös, alltså det var som att stå i en sån här snökanon hela tiden.
Ja, jag förstår.
Och då tänkte jag bara så här att jag samlade ihop alla utredare i Östersund och sa att det här måste vi se på absolut fullaste allvar. Och vi utreder de här brotterna så sällan så att vi måste ta hjälp av Rikskrims våldsrotel. Ja, men hur får vi hitta dem då ungefär? Ja, men så jag gör en trevare, jag ringde och kollade. Och då hade de precis nyss kommit hem till Stockholm igen efter att de hade varit på ett grovt våldsbrott i Gävle. Så de var ganska tröttkörda.
Mm.
Men deras chef då förstod ju våran belägenhet i hela, så att de kom ju upp och hjälpte oss med att strukturera upp hur jobbar man med så här grovt brott.
Mm.
Och de lokala poliserna då fick ju olika direktiv utifrån den här gamla mordbibeln, om du har hört talas om den, hur man jobbar med grova våldsbrott förr i tiden. Om man säger så då, att man bildar spaningsgrupp och inre spaning och registrator och ja, men hela det där, det byggde man ju upp ifrån Rikskrims våldsrotel.
Mm.
Så att, men det var ju hela tiden den här, för att åter till din fråga, det var ju en enorm press, enorm press. Mm. Vad gör polisen? Vad gör socialförvaltningen? Så började det gå rykten om att den och den hade varit synlig. Man förknippade med andra våldshändelser som hade hänt där.
Just det.
Och vad gör polisen? Har ni läget under kontroll? Och då var det bara intala sig själv att det absolut sämsta man kan göra nu är att man stressar upp sig.
Mm.
Så det var ju hela tiden att köra lugnt och metodiskt. Och till saken också, som jag tror att jag hade en liten fördel av, det var något år innan, då hade jag fått gått en veckas medieutbildning.
Aha.
Så att jag hade en viss erfarenhet. Hur upprättar man ett pressmeddelande? Hur skriver man en pressrelease? Och sen så vill jag också för mitt egen skull veta, hur agerar jag på de här olika pressträffarna? Mm. Så att våra kriminaltekniker, de fick ju filma presskonferensen tillsammans när media var där och filmade.
Mm, så att du själv egentligen skulle se hur du uppträdde.
Exakt,
då.
Och då kunde jag gå tillbaks och se, hur agerade jag? Ja, men det var inte bra. Ja, men det var faktiskt ganska bra som du gjorde, Kenneth, kunde man säga till sig själv.
Mm.
Och sen hade jag då några äldre erfarna poliser som fick vara second opinion och verkligen tala om att nej, det där är liksom ingen smart. Så här måste man göra, och jobbade med det där samtidigt som det pågick sök med värmekamera, helikopter, hundar, militärer. Vi hade ju då regementet I5 där, jag tror runt 150 militärer som sökte.
Mm. Stort pådrag.
Så vidare. Ja, mycket, mycket stort pådrag och stort så här mediaintresse.
Hur viktigt skulle du säga var det här samtalet till Rikskrim, som du ändå tog beslutet att jag ringer Rikskrim? Hur mycket hjälpte det dig er att få stöd av de som kanske jobbade med de här typerna av brotten lite oftare?
Ja, det avgörande var ju när man hittade flickan under sängen.
Mm.
Men bara för att skapa den här utredningsstrukturen.
Mm.
Vem gör vad? När man har man olika möten? När stämmer man av? Hur katalogiserar man tipserna? Vad är nästa steg? Ja, men de var ju helt outstanding, och jag hade ju haft förmånen att få arbeta med dem tidigare när jag var i Stockholm, alltså som när de var och gjorde, ja, jag jobbade i Nacka och vi hade grova våldsbrott där de var och hjälpte oss, så att jag såg ju hur professionella de var, så jag tänkte bara att oj, det här är min smala lycka, om hon kan komma och hjälpa till.
Just det.
Och det i sin tur, det gav ju också ett förtroende till mina medarbetare i Östersund att jag tog ansvar för den här händelsen genom att kontakta de som var verkligen duktiga. Mm. Som jobbar med det här varje dag.
Just det.
Vi var i Östersund vid den tiden, så var ju vi jätteduktiga på att jobba på eller jobba med grova stölder, jaktbrott, hembränning, ja men vardagsbrottslighet om jag säger så.
Mm.
Men sådana här stora och fruktansvärda brott, det hade vi ingen större erfarenhet av.
Nej.
Så att genom att jag visade på något sätt att vi är inte starka här, men tar vi in kompetens som håller på med det här varje dag, då blir vi också starkare.
Mm.
Och det var ju också en sak som vi hade användning av efter det, för vi hade ju då andra våldsbrott med också dödlig utgång, men det var ju mer då såna här vuxna gärningsmän som var kända med varandra, och det var ju då i missbrukarkretsar och sådana saker.
Ja, okej, men ni hade ändå nytta av det ni lärde er från Rikskrim då? Ja, jag förstår.
Absolut, och de var ju så himla lugna och erfarna de här från Rikskrim. Det var ju ingen stress eller press eller sådär, utan det var liksom strukturerat, lugnt, många möten varje dag där man gick igenom olika saker, vad som hade hänt, och grupperna var ju hela tiden med då, och nej, men det var en stor delaktighet och
mm. Men när den här släktingen, morbrodern, gör det här upptäckten under sängen, så skiftar ju ärendet plötsligt karaktär direkt då, eftersom då har ni ju, det är inte bara en försvunnen, då har ni inte en försvunnen flicka längre.
Nej, då har vi ju ett anträffat mördat barn som bara strax innan var en försvunnen flicka.
Mm. Exakt.
Och sen fanns det då bara två personer som hade koppling till lägenheten. Det var ju mamman till flickan och brodern till flickan.
Mm.
Och då blev det ju mer så att säga insnävat.
Just det. Kunde ni binda honom rent tekniskt till flickan och liksom till brottet?
Ja, efter någon, då funderar vi lite grann här också. Den här killen, vad är det för kille egentligen? Men det visar sig då att han, om jag inte minns helt fel, var väldigt fiskintresserad eller naturintresserad med fiske då. Mm. Och sen hade vi två förhörsledare som var erfarna, väldigt duktiga förhörsledare, som dessutom var jättenördiga fiskare.
Mm.
Så att de fick då sköta förhörerna med den här killen, och så småningom, det tog inte lång tid, jag tror att det var redan på söndagen där, då erkände han ju för dem att det var han som hade bragt sin syster om livet, och han berättade då ganska detaljerat hur det hade gått tillväga och så vidare, och sa att mamman hade ingenting med det där att göra, och om jag inte missar minne helt så hade väl också mamman då några kvitton från en affär som stämde också överens med tider som hon hade uppgett, så att mamman blev ju då släppt efter några dagar, och den här brorsan då han var ju anhållen, så blev han häktad då, så blev han ju dömd.
Jona hade ju frihetsberövad mamman då, som senare visade sig vara oskyldig, och jag tänker att vara frihetsberövad för att ha mördat sitt eget barn och vara oskyldig måste ju vara en oerhörd känsla. Jag menar, tänker man på en sån sak som spaningsledare i ett sånt här ärende till exempel?
Ja, inte direkt så där, men efteråt naturligtvis så tänker man ju på det, att det måste vara en fruktansvärd upplevelse från henne, men samtidigt så var det ju händelsen i sig och samtliga omständigheter som gjorde att hon blev frihetsberövad. Det var ju för att utröna huruvida det förhöll sig. Mm. Och då kan det ju tyvärr bli så här.
Mm.
Och Ja, det är ju då en alltid avvägning man får göra, men vid en samlad bedömning så blev det som blev det så.
Mm.
Men när, och dessbättre så var hon inte gärningsperson.
Nej. Jag tänker när ni får bitarna på plats i det här ärendet nu, när storebrodern han erkänner och ni får liksom ihop allting och sådär. Vad infinner sig för känsla då? Jag menar, till trots så är det att det är ett mördat barn, förstår man att det är traumatiskt för alla inblandade och så. Men känslan att ändå komma nära sanningen och på, alltså, citat då, lösa fallet. Vad känner du kring det?
Jag känner bara tragik. Jag tänker också bara så här, vad var det som gick snett i det hela? Var det någonting i uppfostran, i relationen? Vad brast det i som gör att man ändå gör som han gjorde?
Mm.
Hade man kunnat göra annorlunda från sociala, i skolan? Han hade ju också då varit i militära, men då är försvarsmaktens spariver som gjorde att man hemförlovade massa personer.
Mm.
Var det där någonting som... Ja, men det finns ju hur många frågor som helst och tyvärr kanske man aldrig får riktigt svar på frågan.
Hade han något motiv till varför han hade dödat
nej,
sin egen syster?
Nej, det hade han inte. Det fanns ingenting som tydde på att de var okontanta eller sådana saker, utan snarare tvärtom.
Men man förstår ju ingenting här nu när man hör det här. Fanns det någon önskan om att se död, eller fanns det någon förklaring överhuvudtaget till varför han hade kommit till den här handlingen? Att
Nej, tittar man på domen, i domen så är det kanske att han kände sig tillkortakommande och för att han inte kunde liksom hitta något jobb och massa sådana faktorer.
Oh, herregud. Ja, det är det ordet som du precis har nämnt där, tragik, som verkligen klingar i ens huvud när man hör det här. Det är ju otroligt sorgligt alltså.
Ja, precis. En så ung person som gör en sån otrolig hemsk gärning, alltså mot ett så litet barn, och sen en, spelar ingen roll om det är sin syster eller vad det nu är frågan om, men för det är ju också en person som inte har någon större livserfarenhet och tragiken och det enda jag kommer på, och det kan innefatta hela registret på dåliga saker.
Mm. Hur landar man efter ett sånt här ärende då? När man på något sätt, jag kan ju tänka mig att det ändå är en ganska stor anspänning här. Du berättade ju om början av veckan med media och till och med Norge hör av sig från pressen. Hur landar du i det här sen när det liksom på något sätt är klart?
Vi hade en del... Alltså det var inte så utbrett debriefing på den tiden som det är idag. Men vi försökte väl göra den bästa av situationen genom att stötta varandra och prata om det. Och helt enkelt prata och få kunna visa känslor, visa sorg, ledsenhet och så vidare.
Mm, mm.
Vi hade ju också då genom företagshälsovården möjligheter att kunna gå på och få samtalsstöd.
Mm.
Nu kommer inte jag ihåg hur många som valde det. Själv så gjorde jag inte det, utan jag tyckte väl ändå att jag kunde bearbeta det här genom att prata med andra. Och samtidigt så kände jag också fortfarande ansvaret. Jag var tvungen att ta hand om mina medarbetare och kolla hur de mådde. Och det gjorde också i sin tur på något sätt att jag... genom att prata mycket med dem så tror jag att jag också bearbetade min egen på något sätt sorg eller frustration, man ska säga.
Just det, jag förstår. Oerhört tragiskt, och jag har... full förståelse för att det här har suttit kvar i ditt minne, just det här ärendet. Och det är så mycket känslor, tror jag, som vi som lyssnar nu inte får med oss, men man kan ändå kanske tänka sig att jag har tumlat runt massa saker den här veckan när ni hade det här ärendet. Men vad gör du idag då? Du sitter ju idag i Skellefteå. Vad händer i dina arbetsdagar?
Ja, idag håller jag på med helt andra saker. Idag är jag då tillförordnad sektionschef för 4 stycken förvaltningsrättsgrupper, 3 vapengrupper och 1 tillståndsgrupp. Så att vi håller ju mest på med ärenden som rör ordningslagen och vapenlagen när det gäller då utfärdande av vapenlicenser, men också naturligtvis mycket återkallelser på grund av misskötsamhet eller andra anledningar. Och när det gäller ordningslagen så är det ju då speciellt inom corona här nu då, att 50 personer ena veckan och 300 andra veckan, och då har väl kommit något nytt idag som det är bara 8 stycken som får samlas samtidigt. Så att, idag håller jag helt och hållet på med förvaltningsrättsliga göromål och har gjort det nu under några år.
Vilket är ganska långt från mordfall.
Ja, precis. Det är väldigt långt ifrån mordfall. Jag går fortfarande igång på dem, om jag säger så, att jag är intresserad och jag följer med sådana här som i huvudet på en mördare tittar jag på och efterlyst och lite sådana saker och tänker väl att det är
Tittar du mest på faktabaserade dokumentära saker, eller tittar du även liksom på fiktion och det som är lite mer flykt från kanske verkligheten?
Nej, det där med fiction har jag inte riktigt blivit fångad av.
Nej. Så då, om du skulle tipsa lyssnarna kring någonting då, är det någon dokumentär då kanske, eller?
Ja, nu skrivs en hel del om det här Helenmordet i Hörby faktiskt, som är väl en dokumentär. Jag har inte tittat så mycket på det, men det verkar ju vara intressant. Och tittar man på filmer eller serier eller sådana saker, så tycker jag en serie som var ganska trevlig egentligen och lättsam, det var den här Spanarna på Hill Street och den här omtanken till varandra och de bitarna.
Just det. Kommer man ju faktiskt ihåg namnet på några fortfarande. Belker, kommer jag ihåg, han civila
kille. Ja, Belker. Med den stickade mössan som alltid morrade som en hund ungefär.
Ja, men precis.
Ja. Jag kommer ihåg faktiskt, jag jobbade i Stockholm, det var en del som försökte efterlikna Belker i sitt utseende, men inte i sitt sätt att vara, men i sitt utseende i vart fall.
Ja, vad roligt. Det kan påverka kanske mer än vad man tror, de som skapar de här serierna.
Ja, kanske det.
Ja, nej, men det är intressant, Helenmordet. Jag har på gång lite att prata med en av dem som var utredare under det fallet, och det är också otroligt tragiskt givetvis, men det där var inte en storebrorsa utan en annan person. Så, men det var ju också en
person som tydligen hade haft det väldigt, väldigt svårt ifrån tidig uppväxt. Mm. Så saker och ting präglar människor.
Ja, precis. Man måste byggas från grunden om man ska bli skötsam. Men det är inte alla som byggs från grunden och är skötsamma ändå. Så det finns ju nästan ingen logik i det där.
Nej.
Vilka som begår grova brott och inte. Ibland finns det ju såklart sjukdom och sånt. Men framförallt så tänker man ju på offren och de oskyldiga människorna som drabbas.
Ja, det är tragiskt faktiskt.
Mycket tragiskt. Kenneth, det har varit oerhört intressant att få samtala med dig. Lyssnarna har inte hört det, men jag har ju då lyckats med den här tekniska dravel, men det har vi klippt ihop, så det här kommer låta helt normalt när folk lyssnar på det. Och det får jag be om ursäkt för, och jag får tacka för ditt tålamod. Tack så jättemycket, Kenneth.
Det präglar en bra förhörsledare att ha tålamod.
Ja, du sattes på prov. Ja, stort tack och lycka till och ta det lugnt nu här i den här jäkla pandemin. Och håll koll på ordningslagen. Ha det
tack
fint
själv,
så länge.
Tack själv och trevligt samtal.
Tack.
Ja, tack.
Stort tack. Då är det slut för den här veckan. Kenneth tackar för sig och det gör jag med. Men jag är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Stötta gärna Snutsnack om du tycker att det är en bra podd som är värd att stöttas. Gå in på www.patreon.com/snutsnack. Det uppskattas ju väldigt om du vill bli Patreon. Då kan du också ta del av det bonusmaterial som jag lägger upp där. In och kika. Ha det fint. Hoppas vi hörs i nästa vecka.